Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hallå, du lyssnar på podden Sissi och hormonerna med en väldigt täppt men ändå lycklig, hyfsat lycklig Sissi Wallin. Det är pollens fel alltihop. Bredvid mig sitter vilka då?
Hormoner och hemorrojder, Sofia Falk.
Och Therese Kropavsylner, också pollenhärjad.
Men du ser så otroligt mycket mer, vad ska vi säga, anständig ut. Jag ser ut som någon sån här Courtney Love på bakfyllan hela tiden just nu.
Det gör jag faktiskt inte. Nej. Kolla Instagram så får ni se att
kolla Instagram, det finns bildbevis. Idag ska vi prata om någonting som också är jobbigt. Kanske ännu jobbigare än pollenallergi. Nämligen när barn, alltså små barn, ens eller andras barn, är extra jobbiga, extra krävande. Och då kanske man tänker så här, vadå, är inte alla barn det ibland? Jo, fast det här är lite over the top.
Exakt, en unge med extra allt.
En unge med extra allt. Vad kallas det här? Jag är helt novis på det här, så ni får utbilda mig och lyssnarna i det här ämnet.
Jo, det finns ett ord för det här och det är high need babies. Och ja, på svenska, vad säger man?
Skitjobbiga ungar.
Ja,
precis. På ren svenska så kan man också säga överlevnadsbarn kallas de.
Men vänta, inte alla, ursäkta här nu om jag är en biologist, men inte alla barn överlevnads?
Nej, men det kommer sig av, och det kommer vi komma in på sen när vi pratar om det här, att en väldigt tydlig karaktäristiska för de här high need babies är att de skriker väldigt mycket. Mycket omedelbart, och liksom, det går ofta från 0 till 100, och de är väldigt starka i att uttrycka sina behov. Mm. Och de menar då, på de som har myntat uttrycket överlevnadsbarn, är att när barn har funnits på barnhem så tenderar ju de att ta upp de barn som skriker mest. Och de barn som skriker mest är ofta high need bebisar.
Så det finns en anledning till att de skriker, såklart. Det är en överlevnads extra. Ja, de behöver extra omvårdnad.
Ja.
Ni har ju båda av ett sammanträffande haft, eller har, inte länge kanske, men high need babies.
Ja.
Jag har ju inte det. Inte hittills i alla fall, i mitt barnaskaffande. Så därför är jag helt, som sagt, kan ingenting om det här egentligen. Hur har det varit? Berätta, Tessan.
Nej, men så här, och det har ju faktiskt inträffat med båda av mina barn, men den största käftsmällen var ju såklart med första, när man inte riktigt vet hur bebisar beter sig, annat när man har sett på film och kanske hos kompisar. Och då när man får den här lilla vrålande arvsmassan, det började verkligen redan på BB att Mira skrek, och då vet jag att en sköterska sa så här: oj, det här var ett hett temperament. Och då tänkte jag så här, nej, men så där säger hon säkert om alla barn. Och sen var det man inte kunde ligga i backen, och kunde inte ligga själv en sekund.
Backen, alltså
den här plastlådan som man kan rulla runt.
Helmer älskade den.
Mm.
Det gör alltså inte alla barn.
Nej, och samma sak, det fortsatte ju där, att så här, det gick ju inte att lägga ner Mira i en vagn.
Men det kommer jag ihåg. Eller nej, det gör jag inte alls det.
Men Morris var likadan.
Precis, det var Morris, ditt andra
barn. Så när vi skulle ta den här första mysiga barnpromenaden, så var det ju bara under skrik och panik, och vi kom typ så här 2 meter, och sen så var det bara att plocka upp. Och det är så här också, att alla barn kan skrika, och man kan ha något så här, men låt dem bara ligga så lugna dem så lite. Men ofta med ett high need barn så slutar det, bara tilltar. Det blir liksom bara mer och mer hysteriskt skrik. De har inte förmågan att liksom själv trösta sig, eller liksom att det klingar av, att de blir distraherade, utan har de börjat skrika, då eskalerar det bara.
Och det måste ju varit extremt chockartat, framförallt med första, när man inte, som du säger, inte visste någonting.
Ja, och min just känsla var ju så här att gud, har alla det så här? Varför inte fler som typ har klagat? Och så här, jag kände som att det var otacksamt när jag klagade, för jag tyckte det var jobbigt typ när jag så här smög fram det på BVC. Men jag fick det första liksom bekräftat när man var på första mammagruppsträffarna. Och jag själv gick runt så här hysteriskt, Mira, och guppade. Liksom,
och hon ville inte sluta böla.
Nej, och sen så alla bebisar låg verkligen på en så här filt på golvet. Och jag fick amma Mira så här konstant, och sen så bara gå runt och så här bära. Och det var så här konstant skrik. Och då bara så här, men nej, alla ungar är ju verkligen inte så här. Och då självklart kommer det här, är det jag som har gjort något fel?
Ja, men gud, alltså såklart. Man känner sig så otillräcklig. Mm.
På tal om men det var ju faktiskt den vevan som jag och Sofia startade bloggen. För Sofia hade det precis likadant på sitt håll, på andra sidan stan.
På andra sidan stan satt en kvinna.
Och grät. Hysteriskt i kapp med sin son. Ja, det var precis så.
Ditt första barn också?
Ja, precis. Malte, han är lika gammal som Tessans Mira. Ja, och men det var exakt samma historia. Han skrek och skrek från start. På BVC så är sköterskan där också. Så där, jaha, det här var han inte bekväm med. Och för mig var det ju så där att, ja, okej, men det är väl precis som Tessan sa. Det är väl så här det är. Men nu när vi har fått ett till barn, Harry, ett år, då jag märker och jag ser att det inte alls är någonting som alla bebisar har eller är.
Det är stor skillnad.
Det är jättestor skillnad, som såklart kan vara individuell på andra sätt också.
Men det här måste ju, alltså jag blir så ledsen och vad ska jag säga, känner så starkt med alla som går igenom eller har behövt gå igenom det här, att det snackas inte så mycket om det.
Ja, man känner inte till fenomenet, att det finns ett ord för det, finns en term för det.
När fick ni veta att det fanns en diagnos, ska vi inte kalla det för, men en beskrivning?
Jag hade som tur var en gammal barndomskompis som själv hade fått ett sånt här krävande barn. Och hon sa det till mig när Malte var några månader, tror jag, då pratades vi, och så sa, ja, men det finns någonting som heter high need babies liksom, och de är extra allt, och det var tack vare det som jag, för då började jag googla runt lite, för jag hittade ju ingen information på svenska, eller väldigt lite i alla fall, men på engelska så finns det ganska mycket, det finns forum och sådär, så att det, ja.
Och kände du då så, oj, nu, ja, det här är,
precis,
det här är vad det är, ja, så att säga. Precis. Var det samma för dig, Tessa?
Ja, och det var faktiskt, det var Sofia som tipsade mig om själva termen och att det liksom fanns ett begrepp för det, och där, det är otroligt trösterikt, för när man går in då på bland annat den sajten som vi båda varit inne på, så finns det ju så här, typ, inte kriterier men kännetecken för en high need baby, och då när man läser dem, då är det bara som att komma hem, då är det så här, men okej, det här är min bebis. Liksom.
Kan inte ni, du som sitter, jo, med mobilen i högsta hugg, dra några, så folk, för man kanske lyssnar och tänker så här, vadå, alla barn kan ju vara jobbiga, hur ska jag veta om hur jobbigt ska ett barn behöva vara eller krävande för att det ska vara en high need baby?
Ja, och grejen är att de här, jag tror att det är 12 olika egenskaper eller kännetecken, och alla barn kan uppvisa de här någon gång, men sällan liksom parallellt samtidigt på en gång extra allt. Det är väl där någonstans man kan börja misstänka låter superkonspiratoriskt, men man kan liksom förstå att okej, jag kanske har en baby som är ovanligt krävande. Och det första kännetecknet här, det är intens på engelska. Och första citatet är, he's going to be a handful, one nurse said to another as they tried to console newborn baby George. Just när det, då går det inte att trösta, det är bara liksom skrik och panik och en kakofoni av läten. Andra punkten är hyperaktiv. Och det är som sagt, har väldigt svårt att komma till ro. De är igång hela tiden, tittar, står, spjärnar. Det minns jag båda, liksom, att det är inte den här lugna chillbebisen som bara ligger på ett täcke och glor. Liksom. Utan det är hela tiden, kroppen är så här superaktiv. De väcker sig själva, starka reflexer och så här. Nästa är draining. Och det är just där att det är väl egentligen mer en konsekvens av de här superstarka behoven. Att de är så, man blir helt utmattad av att ha att göra med de här. Feeds frequently, vill ofta äta. Och om man ammar så är det amning ofta, flaskmatar man så är det flask ofta. Men
så det är inte så här var tredje timme, var fjärde, som det kan vara för andra.
Exakt, det är där man också blir så här knäckt just när andra säger det. Så här, men mata var tredje, fjärde timme, så här, men det går ju inte. För då vaknar efter 20 minuter och vrålar och man måste ge dem mat. Liksom. Då kanske det blir att man matar var 20 minut. Så nästa punkt, demanding. Och det är väl också en väldigt så här, generell high need.
Krävande.
Är ju på något sätt, ja, precis. Och sen har vi awakens frequently.
Mm-hmm.
Check på den. Ja. Att det blir inte de här liksom, 3 timmars sovpassen. Som jag också då uppfattade att andra i mammagruppen hade. De hade liksom 3 timmar mellan 10 och 1 när de liksom kunde göra vad de ville. Och de här 3 timmarna kom jag aldrig.
Det hade inte jag. För att trösta eller göra det jobbigt för andra, jag vet inte. På något sätt, jag hade inte heller, även fast inte min bebis var high need, så han sov inte heller så här 3 timmar, även när han var pytteliten, 3 timmar ihållande. Det är, så att det här, kolla en massa tv-serier och börja läsa böcker.
Nej. Vänta ett par år då.
Ja.
Ja, nästa är unsatisfied, och det är också väldigt generellt, att de är otroligt liksom, missnöjda. De är gnälliga, bökiga, stökiga. Liksom, det är sällan under de här typ 3-4 första månaderna som jag såg Mira och Morris som nöjda eller glada. Visserligen hade de kolik också. Men,
ja, men gud, förlåt, de är stackars, inte stackars människa.
De är inte så här nöjda, glada små ungar. Liksom. Det är inga spädbarn som folk kollar ner i en vagn och bara... gullisar.
De är tjuriga och sura. Liksom.
Och sen den som jag tycker är starkast, liksom, unpredictable. Det är liksom, det fanns aldrig något mönster. Jag försökte liksom urskönja någon form av liksom röd tråd i deras beteende. Noll.
Mm. Det börjar mer och mer likna en beskrivning av, jag vet inte, fyllon eller någon slags...
En psykopat,
ja. Mm.
Inte långt ifrån. Och nästa då, supersensitive. Väldigt känsliga. Can't put baby down. Alltså man kan inte lägga ner dem. Och det har vi varit inne på. Väldigt närhetstörstande. Och sen sista, not a self-soother. Så de kan inte trösta sig själva. Och nu var det sista, det var faktiskt den sista. Separation sensitive. Att det går inte som att bara lägga ifrån dem eller lämna dem eller gå ifrån eller ta in en barnvakt. Eller bara.
Det här är ju som ett pärlband av, ursäkta mig, men jävligt dåliga egenskaper komprimerade i en enda människa. Var det så här illa? Alltså ni har jättegulliga barn, jag tycker om era barn. Ta det inte så. Men jag var inte med när de var så här små. Nej. Jag kände inte det då. Hur kunde ni rent av känna att, så här, att jag tycker inte om den här bebisen?
Ja, absolut.
Ja,
absolut.
Och mycket så här, den här situationen. Jag gick runt med en känsla av att här, jag tyckte att det var så himla orättvist allting. Att jag inte kunde liksom njuta av att vara mammaledig.
För att det var bara jobbigt.
Det var en sån enorm stress. Framförallt det här, den här oförutsägbarheten. Den egenskapen tyckte jag var skitjobbig. Och sen så att han sov så dåligt. För då sov ju vi också jättedåligt. Så jag hann ju liksom aldrig återhämta mig. Och sen så hade man den här, hans liksom utmaningar då på dagen då, som blev mina utmaningar. Hemskt. Det var hemskt.
Jag hade ju blivit deprimerad. Fick ni de tendenserna?
Ja, jag fick det. Och det är nog, men det, jag tror att det till största delen var hormonellt. Liksom en urladdning efter förlossningen. Men absolut, det här gjorde ju inte saken bättre. Tvärtom så blev det ju liksom ännu mer slitigt och utmattande, så att säga.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Pratar man mer om det här? Vet folk vad man menar? Så här, men du har en high need baby, eller jag, att man berättar det och så fattar människor.
Men jag tycker nog att det har blivit en större förståelse, eller att folk känner till termen lite mer. Men jag vet ju inte om BVC eller så där tar upp det, eller att det finns att det är så pass vedertaget, det vet jag faktiskt inte. Men vi märker ju också att folk som kommenterar på vår blogg, där är många som vet och känner till det.
Ni får läsa våra bloggar på mamma.nu, by the way. För man kan ju jättelätt känna, som du var inne på testen, att så här, det är mitt fel. Det kan man ju känna ändå. Vi har gjort ett helt avsnitt om skuld som finns att lyssna på i vårt arkiv. Men ännu mer att så här, man jämför sig med andra, för det gör man ju väldigt mycket. Det har vi också gjort ett avsnitt om. Vi har gjort allt. Det är bara att gå in och götta sig i alla våra ämnen. Men hur långt det tog det innan du, Tessan, fattade att så här, det här är inte mitt fel. Det är inte jag som är en usel mamma, utan det är mitt barn som är...
Uselt,
men som har väldigt speciella, särskilda behov, eller vad ska man säga?
Ja, men det tog ganska lång tid. Och jag minns när Morris kom och så här uppvisade samma tendenser, då var det framförallt där, ville amma konstant, man kunde aldrig lägga ner honom. Så här, han åkte inte vagn de första 8 månaderna i sitt liv, då var det bara att bära. och han ville amma som sagt hela tiden, ville sova på en, man kunde aldrig så här förutspå något mönster. Och då när det hände för en andra gång, då var det så, minns jag att jag sa till honom, men alltså, det måste vara att det är något med oss. Det kan inte vara att man får två sån här. Och jag, det var ju aldrig någon som sa det, men jag fick ändå känslan av att så här, när vissa typ i min omgivning var så här, om det åker inte Morris heller vagn. Det är som att så här, har ni inte så här, har ni verkligen provat?
Nej, vi har inte provat. Kände att det var ingen idé.
Nej, så att, även andra gången så har jag absolut känt, och jag tror jag ska skriva blogginlägg om det också, att så här, känslan av att fan, kunde jag gjort något annorlunda? Liksom? Är det någonting vi gör som gör att ungarna blir så här? Men det har jag släppt nu. Och också återigen har bloggen varit en jätte tillgång där i de perioderna man har känt så, och just får en så här kommentarsfält som är så här 60 kommentarer med folk som bara, jag känner igen mig och är så glada för att jag läste det här och min unge är likadan, och det är otroligt trösterikt åt båda håll såklart.
Men hur var det för dig, Sofia, i början?
Jag kommer inte heller ihåg riktigt när det gick upp för mig att det här, vi kan inte göra någonting och att det här, det måste bara få verka ut. Men ju äldre Malte blev så, alltså, ju mer han lärde sig, när man lärde sig gå eller prata och sånt där, så liksom lossnar det bit för bit. För de här barnen vill ju ofta liksom göra allting själva. Och sen då så när han var lite äldre, 2-3 år någonting, så var det en kollega till mig som sa så här att, ja men, man ska prata med de här barnen som att de vore lite äldre.
Lite lillgamla nästan?
Ja,
eller?
Lite så, precis. Men hon hade hon tyckte att det hade funkat med hennes dotter när hon var 3. Så sa hon att om man plussar på 10 till barnets ålder, så då, och talar med en 3-åring då som om den vore en 13-åring.
Ja, men typ så här, vet du att du har tolkningsföreträde i den här frågan nu?
Ja, just det.
Jag tycker att du är lite exkluderande när vi umgås.
Mm, precis så.
Precis så.
Man får vara barn till någon i Svenska Akademin. För
ja, exakt.
Men om vi ska vara lite lösningsfokuserade här, för det finns ju säkert folk som sitter och hör det här som är i det nu, som ni har varit i. Vad finns det för halmstrån då? Som man kan dra i. Vad finns det för... Hur klarar man det överhuvudtaget?
Jag tror att man till att börja med får liksom skippa alla planer på eventuella metoder man skulle vilja testa. Just när man tänker att ja, det här måste vi störa upp när det finns...
Reiki-healing.
Ja, men nej. Typ. Nej, men så här, jag tror att när man just upplever den här otroliga oförutsägbarheten, vilket som är väldigt påfrestande, så blir man ju lite lockad av att okej, men nu inför jag någon jävla metod här. Så här. Men det är bara att lägga ner. Och jag tror att det utmanande, men det som också är lite lösningen på det, det är att vara så otroligt lyhörd. Att försöka bara hänga med i svängarna. Att inte försöka styra så mycket utifrån och försöka skapa struktur. För det, min erfarenhet är bara att det leder till jättefrustration. Men försöka att inte snegla på hur andra gör, försöka bara hitta en lunk som funkar för en själv. I mitt fall har mina båda när de varit bebisar, varit lättare när de varit ute än hemma.
Okay,
så vi har varit på vift konstant i stort sett. För de har inte varit så känsliga för intryck, vilket andra kan vara. Men som sagt, då har de suttit här i bärkällen på min mage och så har vi varit ute jämt. Så att jag tror man försöker hitta lite vad som... Otroligt pragmatiskt, återigen. Man får hitta verkligen vad som funkar för en, och i det struntar jag att snegla på vad alla andra gör. För att i mitt fall minns att vi skulle så här boka in promenader med mammagruppen. Då var det så här, men vi tar 11:00 på onsdagar. Och då var det vissa som bara, nej men jag kan inte för att Ellen sover då. Så här. Och då minns jag också att det var så här, vet du när din ung sover?
Ja, like what? What? Det hade jag heller vetat fast jag inte har high need.
Det är ett väldigt bra exempel på, så där hade vi det också. Jag hade ju aldrig kunnat planera någonting liksom, så. Så.
Och då kan det ju finnas det här folk som inte är så taktiska som säger att ja, men då kanske ni ska börja bli lite bättre på rutiner.
Exakt. Absolut.
Vad händer om man skulle lägga ner en high need baby på 3 månader och bara så här, nu får du ligga här och skrika, nu pallar jag inte.
En del säger att man ska göra det för de slutar sen, men alltså jag nej, de slutar inte, och framförallt så kände jag var ju så sjukt stressad över det här, så jag kände att men gud, hur länge ska jag låta honom skrika då liksom? För att han skrek och skrek och skrek och skrek, alltså jag kan inte stänga av, och jag fortfarande faktiskt idag så var det ett skrikande litet barn i parken när jag jobbar, och jag känner fortfarande hur hjärtat börjar rusa liksom. Ja, precis, fortfarande, så det sitter i.
Jag var faktiskt på BVC ganska nyligen på sån här ettårskontroll. Och då var det, min barn, vet du, BVC-sköterska, är väldigt bra och väldigt påläst och sådär. Och vi av någon anledning kom in på High Need Babies. Fråga mig inte varför, vi bara pratar om det. Och då sa hon att hon brukar rekommendera, även om man inte har det, men framförallt om man har barn som skriker mycket, öronproppar.
Mm.
Och jag tycker det känns så här morbid, eller vad säger man, att, att ja, vadå, ska man bara, ja, fast det är många sätt att palla.
Ja, ja, men absolut, för att det handlar ju i viss mån om att stå ut liksom. Och så just det här som de säger, att man ska lämna barnet, alltså, om man själv känner att shit, nu brister det, nu exploderar jag, man ska lägga ifrån sig barnet och så går man in i ett annat rum och bara andas och så går man tillbaka, för det är ingen fara. Det kan jag säga är jättebra.
Det bara funkar, liksom, ja. För ungen kommer ju uppenbarligen ingenstans när den är så
Nej.
Liten.
Nej, för jag tror nästan att det räcker med sekunder i det här fallet. För att, som jag sa tidigare, jag har ju aldrig kunnat lämna honom skrikande under någon längre stund. Liksom. Det hade inte gått med de här 5 minuter. Så de där. Men just bara för några sekunder och så gå in i något annat rum och hämta andan och gå tillbaka. Liksom. Det tycker jag, det ska man göra.
Jag tror att det närmaste jag har varit till liksom att lämna skrikan, då just fått den här tesen bevisat att det går inte över, det är ju bilbarnstol, alltså i bilen. Både Morris och mig, de har ju skrikit i så här Stockholm, inte Uppsala för de har inte pallat, men typ så här Stockholm, Södertälje.
Oh.
Oavbrutet, ja, och det, ja, går, vi, kör, ja.
Det går inte över. Det är inte så att de så här efter ett tag så här lugnar så börjar så här distrahera sig av någonting, utan det är bara, och det, jag spratt in en gång när Morris skriker, alltså det är ett sånt hysteriskt, så här, högrött, svettigt skrik, och det är så här, jag tror ingen kan bara säga nej, men det går över. Alltså,
höjer bilstereon lite.
Nej, det, alltså, det är ett skrik som inte går att värja sig mot, skulle jag säga.
Att vara ett sånt här high need barn eller baby då, som det oftast är, kan det medföra någon nytta till och med, eller någonting traumatiskt senare i livet, eller vad är er erfarenhet av det och kunskap? Liksom?
Alltså det jag vet, det är väl att det är barn som är väldigt vakna intellektuellt och liksom, ja, de är med och de är säkert väldigt lätt för att lära, för att de liksom de tar in omgivningen.
Genier.
Ja,
genier.
Ja, Samantha.
Nej, men bra.
Nej, men de är ju ofta väldigt så här viljestarka i sin natur. Och jag tror att det kan också, om det hänger med det, så är det ju en väldigt stark liksom, en drivkraft, en viljestyrka som de har, som jag tror kan komma till nytta. Men jag tycker med mina barn som är lite större nu, alltså intensiteten är ju fortfarande där. Men de är ju, nu har de ju rutiner, de sover ju och äter ju liksom.
Ja, nu kan man ju, det jag tyckte var jobbigast med bebistiden var att man inte kan prata med dem.
Nej,
att
exakt, man kan inte kommunicera.
Prata kan man göra, men det är ja.
Nej, man kan hantera de här grejerna som jag fortfarande verkligen kan se tendenser av, men man kan ge utlopp och utrymme åt de grejerna på ett bättre och lättare sätt nu när de är större, och man kan prata och man liksom kan agera på det på ett bättre sätt. För med en bebis, vad har man för val liksom? Man ska ju bara gå där och bära och hålla dem och mata dem konstant. Men med en intensiv 4-åring eller 5-åring, då kan man ju verkligen så här ut och springa, eller nu sitter vi och pratar, eller nu gör vi det här, eller nu, man kan stimulera det på ett annat sätt, tycker jag.
Så det, om jag ska vara lite konspiratorisk, så är det som att high need babies föds på något sätt som 5-åringar med samma stimulansbehov, fast de är jättesmå och immobila. Så de,
ja,
bara, de kan inte göra det de vill.
Men det var en jättebra beskrivning av, för det är precis så jag tror att
så
det är.
Benjamin Button light.
Exakt.
Föds som 90.
Ja. Nej, men det tror jag verkligen är, om man ser på det så, om man ser på sitt barn så, då tror jag faktiskt att det blir lättare.
Det här är en väldigt gammal, eller en pigg gammal människa i en, ja, väldigt liten kropp.
Så kan det vara.
Har ni något sista råd, tips, lästips, länktips till om det här, till föräldrar eller andra som vill veta mer om high need babies?
Ja, det finns en sajt som heter mammacoach.se, där en bekant till oss som heter Therese Dahl har beskrivit sin egen erfarenhet av det här. Och nu hjälper hon föräldrar som också är drabbade av det här. Mammacoach.se, in och läs.
Sen så i övrigt skulle jag bara säga tipset att man måste bara stånga sig igenom det där och försöka liksom att hänga med i svängarna så mycket det går och inte försöka liksom krampaktigt få till någon form av struktur på dagarna, för att det är, ja, skulle säga omöjligt att försöka styra ett sånt barn.
Be the follower, not the leader.
Exactly. Och sen så bara, du kommer att slås av insikten att man klarar så jäkla mycket mer än man tror. Och det sista, mycket efter det här man tagit det som den första bebisperioden, som jag tycker i alla fall är mest intensiv med de här high need-ungarna, det är att mycket annat sen känns ganska lätt.
Ja, det är sant. Man tittar på saker med en annan blick kanske.
Ja, man har en annan referensram att de första månaderna var svinjobbiga och sen så kan vissa andra moment kännas ganska softa.
Som en picknick ungefär. Tack för att du har lyssnat på Cissi Hormonerna den här veckan. Följ oss på våra bloggar på mama.nu, hashtag Cissi och hormonerna på Insta. Men det är allt det där, fattar du redan. Nästa vecka så ska vi snacka om mansplaining. Varför, hur, vad kan man göra, vad behövs åtgärdas i denna djungel av män som tror att de vet massa saker. Ha det bra till dess, hej då!
Cissi och hormonerna görs av produktionsbolaget Munk.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.